I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Herre, giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Amen. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Dessa ord läser vi hos profeten Joel, det tredje kapitlet och den trettonde versen. I den norska bibeln har, efter vad jag förstått, och jag har tittat i en som är tryckt 1988, där står det i vers 18. Underligt nog vad det nu kan vara för skillnad på versindelningen, men det motsvarar i alla fall det som står sänd sigden. Är väl detsamma som lie, tror jag. Sänd sigden ut, för hösten är moden. Det är i alla fall i profeten Joels tredje kapitel. Och dessa ord ansluter ju till det här lägrets övergripande tema om fälten som vitnar till skörd. Hur ska det då vara här i världen när lien går, därför att skörden är mogen? Ja, skriften ger åtskilliga upplysningar om ett tillstånd här i världen som är sådant för den betryckta kristenheten att om den yttersta tiden inte blir förkortad, så skulle inte ett kött bli frälst. Skörden skulle med andra ord då i sin helhet vara sådan att den måste kastas bort såsom oduglig. Det är alltså en tid av svår nöd och bedrövelse utöver det vanliga. Jesus talade till sina första lärjungar i Johannes 16 kapitel om hur de skulle få erfara då det uppehåll som inträffade när han efter sin korsdöd och uppståndelse lämnat dem och gått till Fadern. Och han säger: ni talar med varandra om detta som jag sade en liten tid och ni ser mig inte, och åter en liten tid och ni får se mig. Sannerligen, sannerligen säger jag er, ni ska komma att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni ska bli bedrövade, men er bedrövelse ska vändas i glädje. Ja, så skulle det ju bli när han lämnade dem för att gå till Fadern och sedan åter uppenbarade sig för dem till deras stora glädje. Först bedrövelse, och sedan skulle bedrövelsen vändas i återseendets glädje. Så som Jesus talade till dessa sina första lärjungar, så talar han också till den lilla skara efterföljande lärjungar som i den yttersta tiden får märka hur Jesus synes vara frånvarande, samtidigt som de får märka en accelererande världens fiendskap, ett behov av att gömma sig, och dessutom får höra en triumferande körsång i världen som sjunger i enlighet med vad den sataniske dirigenten från avgrunden driver och inspirerar till. Ja, det är sannerligen så som Jesus säger på ett annat ställe: i världen lider ni betryck. Och så ska den flämtande skaran erfara sin situation när skördetidens dag står för dörren i den yttersta tiden. Till sina lärjungar säger Herren också om denna tid: ni ska gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Men även i den yttersta tiden gäller löftet till Herrens sanna vänner: jag ska se er åter, och ingen ska kunna ta er glädje ifrån er. Ansikte mot ansikte ska hans barn möta honom efter en tid som av Jesus sägs vara så svår att om den inte förkortades skulle inte ett kött bli frälst. Är du och jag lärjungar, då kommer det att bli allt mer uppenbart att det som Jesus säger är alldeles sant. Vi ska få erfara det. För utan mig kan ni intet göra. Och likaså det vi läser i Salmernas bok 11:3. När grundvalarna upprivas, vad kan då den rättfärdige uträtta? Låt lien gå, ty skörden är mogen. Så skall en dag basunen ljuda, och den dagen blir det än mer uppenbart att skörden på jorden har mognat i två helt olika riktningar. Det är en skördetid som nalkas, som övergår alla andra skördetider. Låt oss med den bakgrunden stanna något inför Uppenbarelsebokens 14:e kapitel, där vi ska läsa verserna 14 till och med 20. Jesu namn. Uppenbarelseboken 14:14-20. Och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. Och en annan ängel, som hade makt över elden, kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Vår predikan i två delar samlar vi under ämnet något att ge akt på när det gäller skördetecknen på jorden. Och det första vi då ska lägga märke till, det är att det är fråga om en tvådelad skörd. Det är en tvådelad skörd som växer sig mogen på jorden. Det som enligt Jesu ord ska växa tillsammans intill skördetiden ska inte längre få göra det. Det ska delas i två delar. Det ger den lästa texten besked om. Orden från profeten Joel: låt lien gå, till skörden är mogen, återkommer i Uppenbarelseboken med en specifikation. Till här hör vi också om en skörd som är mogen på det sätt att den blir inbärgad. medan en annan skörd mognar så att den förs bort till fördärv. När detta ska ske ljuder en befallning som inte kan upphävas eller nedtystas. En ärkeängels röst ska höras som tystar alla invändningar, och en Guds basun ska ljuda med det budskapet: skördetid. Och det ska bli en skördetid som aldrig har förekommit och aldrig därefter ska förekomma. Det är inte bara ett fält eller ett stycke som ska skördas, utan stunden har kommit för hela jorden. Så som syndafloden kom över hela jorden, så ska det vara omöjligt för någon människa att vara på så kallad neutral mark, antingen i arken eller utanför. Och det är då slut på samväxandet. Ty en skörd ska samlas in i den himmelska ladan, den andra skörden ska förpassas dit där den hör hemma enligt Guds beslut, till den eviga elden. Så som redan nu sker i det fördolda med en och en, så ska detta på den stora dagen offentliggöras med två flockar. Om den ena flocken säger skriften att den är fattig och betryckt, om den andra sägs att den jublar segerstolt. Den ena ser beklagansvärd ut i världens ögon, den andra ser framgångsrik ut. För den betryckta skaran är Jesus den enda räddaren ur nöden. För den andra flocken är all förhoppning och glädje knuten till människan och människoriket. Så är självbedrägeriet beskaffat. Vi får om denna tvådelade skörd veta hur stor skillnaden är mellan hur mognaden i den ena skörden ser ut och hur mognaden ter sig i den andra. Och det är anledningen till att det går så olika öden till mötes. I det första fallet står det att den är fullmogen eller välmogen, kanske på gränsen till övermogen. Ja, vi kan snarare säga, så som en utläggare säger, att den snarare har övergått till att vara uttorkad. Det är alltså en mognad som visar sig på ett helt annat sätt än med druvorna. Men denna uttorkade egenskap, den ska inte förväxlas med de grenar som ska huggas bort såsom torra och odugliga. För det finns en skillnad i denna, vi kan kalla, torrhet. Skillnaden är den att den ena har sonen och har därför också livet, medan den andra inte har sonen och därför inte heller har livet. För det är en mognad bland dessa som är så att säga uttorkade, som har skett i den yttersta tidens brännande hetta. I det senare fallet, när det gäller druvorna, så står det bara att skörden är mogen. Det kan synas vara liten skillnad på orden mogen och fullmogen, men här finns en stor skillnad i sak. Och den saken är att den första skörden, den som såg så uttorkad ut och oduglig ut i världens ögon, den tar han hand om som satt på skyn och som kommer för att skörda. Det är han som höstar in den fullmogna skörden. den som inte har kraft i sig själv. Det är alltså en skörd som inte ser livsduglig eller kraftfull ut i världens ögon. Inte heller i sina egna ögon. Han som tar hand om den skörden, han beskrivs så att han på sitt huvud har en krona av guld och i handen har han en skarp sigd, som det väl heter på norska, en skära eller lie, som det ju motsvaras av i svenskan. Och han vet vilka han tar hand om i skörden, för han känner de sina. Och till denne som satt på den ljusa skyn kom det en ängel, som det står, och talar. Han som satt på molnet tar inte själv beslutet om skörd. Nej, han har själv sagt: om den dagen och den stunden vet ingen, ingen utom Fadern alena. Men när den dagen är inne, då är det slut på väntans tider. Då är det förlossningsdag av det slag som inträffar när en kvinna fött barn, och bedrövelsen som hon har erfarit vänds i glädje. Dessa som på detta sätt skördas i den ena skörden, det är de som vet något om den bedrövelse och egen kraftlöshet som hör till den sanna omvändelsen, och som även erfar både egen kraftlöshet och bedrövelse i den yttersta tidens sällsamma ondska. Vad kan en rättfärdige uträtta i en ond tid? Ja, här är det inte en sådan rättfärdighet som världen ser och hoppas på, utan den fördolda och föraktade rättfärdighet som är trons alena och som är dold bakom idel egen kraftlöshet, sådan som världen föraktar. I omtalandet av den andra skörden, i denna tvådelade skörd, talas inget om honom som satt på molnet. Det står också här att en ängel kom ut från templet i himmelen. Han sade liksom, han hade liksom människosonen också en skarp skära, lie eller sigd, och med den i handen var han beredd att utföra order. En ängel ropade med hög röst till ängeln med den lien, och det blev en skörd av ett helt annat slag. Om den första skörden står det att jordens gröda var mogen, eller snarare fullmogen, övermogen, uttorkad. I den andra talas om druvklasar. Ser vackert ut i världens ögon. Och så hamnar det i Guds vredes stora vinpress. Här ser det betydligt kraftfullare, saftigt och välfyllt ut innan dessa klasar hamnar i vinpressen. Ja, nog ser saftiga druvor i människors ögon bättre ut än uttorkad säd som har blivit bränd under solens brännande hetta. Ja, så har också denna världens barn större glädje av sitt eget än av honom som är de uttorkades enda glädje. Vi förstår av det vi läst att det pågår ett samarbete i den himmelska världen när Herrens beslut om skörd kommer. Men själva beslutet, det kommer inifrån det himmelska templet, där varifrån änglarna kom ut. Dessa som tjänar honom dag och natt i hans tempel, De är också var stund beredda att vid minsta ljud och befallning uträtta Herrens vilja. De är inte, som vi säger, blödiga. De är inte eftertänksamma. De gör inget på eget bevåg, utan de gör det Herren befaller. Och så blir det även den dag då Herren säger sitt slutgiltiga: låt lien gå, ty skörden är mogen. Och nu är ju detta något som den anfäktade kristenheten har hållit aktuellt genom tiderna. Men i vissa tider har det varit mer aktuellt, medan det i andra tider har fallit i glömska eller förträngts att det är så här det ska gå till. I den yttersta delen av den yttersta tiden är det i hög grad så att detta budskap som utgår från skriften, det har ersatts av andra budskap inne i själva kristenheten, inne i det yttre jordiska templet. Sådana budskap som passar antikrist, därigenom att de synes vara kristliga men är raka motsatsen. Och kanske det mest tydliga exemplet på detta är ett ord som idag används med en betydelse som ofta går rakt emot det ordets innebörd. Och det ordet är ordet kärlek. Detta ord ingår i den bibliska terminologi som hör ihop med alstrande av liv. I sin kärlek söker Gud oss för att frambringa andligt och evigt liv. Och på det jordiska planet har vi fått förebilder eller skuggbilder av detta förhållande. Men i den yttersta tiden är ordet kärlek använt till att behålla människor i andlig och evig död och till framlevande i denna andliga död. Och det beror på det sataniska upproret mot Guds skapelseordning och hatet mot den grundläggande ordning för mänskligt liv som har den enda sanne guden som upphovsman. Ve den, säger Jesus, som förför en av dessa små som tror på mig. Och den förförelsen och det avfallet som vi har påminns om genom skriften som lämnades igår, det avfallet pågår i den yttersta tidens yttersta del. Andan i kyrkor och kristenhet är sådan idag att många andra budskap än frälsningens budskap genom Jesus alena och tron på honom vinner ingång. Ofta med användning av det ordet kärlek. Men det är ett sataniskt försvar mot sann omvändelse. Därför är det också så att det finns en glädje, ett intresse och en sorg och bedrövelse som gemensamt upptar världen. Och den avfallna kristenheten, medan det finns en helt annan glädje, inriktning, sorg och bedrövelse som präglar det folk som skriften kallar resten. Man benämner denna rest med orden Guds barn, födda av Gud, arvingar och Guds medarvingar. Det är stor skillnad på Guds barn och världens barn. Inte alltid är det så helt tydligt, För Guds barn har sin gamla natur med sig att dra på och släpa på och strida med och lida nederlag av. Men här finnes den skillnaden att den som faller också blir upprest. Ja, det är stor skillnad på Guds barn och världens barn. Och en dag ska det bli tydligt var Guds barns enda förhoppning fanns gentemot världens barns enda förhoppning. Vilka olika tro man talade om och vilken väg man gått. Det kommer att synliggöras när skördetiden, skördedagen är inne. Men redan nu kan man ge akt på somligt som framträder både i världen och särskilt i den förfallna kristenheten, som ger en föraning om vad de druvklasar är fyllda av som skall föras till den stora vinpressen. Och så finns det andra tecken som vittnar om ett annat slags förhoppning, en sådan som inte finns i världen eller i en förvärldsligad kristenhet. Vi säger då något för det andra under ämnet, något att ge akt på när det gäller skördetecknen på jorden. Det är alltså fråga om en tvådelad skörd, och med det i minne ska vi betänka att det är fråga om olikartade tecken på att en dubbel skördetid närmar sig. På framsidan av vårt lägeprogram står det ord som Jesus säger till sina lärjungar då han har talat med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Ja, fälten har vitnat till skörd genom det utsådda ordet som hos den kvinnan fick en god fortsättning. Det har vitnat, och det anspelar på de många ord som berättar om en ren och vit klädnad hos dem som blir frälsta. Hur har de vitnat? Hur har det gått till? Till kvinnan i Sykars brunn, hon säger själv, han har sagt henne allt hon gjort, det vill säga allt ont hon har gjort. Allt ont hon har talat, allt ont hon har med sig i tankar, ord och gärningar. Och han har sagt det så att hon inte kunde värja sig. Allt ont hon gjort, hennes överträdelser i handling som hon trott var gömda, och det onda som fanns i hennes natur var avslöjat. Inga hemligheter hade hon kunnat gömma för honom, vars ögon är som eldslågor. Och ur denna kännedom kom också en skörd som är av ett särskilt slag. Den har vitnat ur en mörk jord. Det är den skörd som innehåller de avslöjade och mognade och uttorkade människor som har förts in i sorg över sig själva efter Guds sinne och till en omvändelse som inte ska behöva ångras. Och det ska bli uppenbart den dagen när det är skördetid. De har förts över från död till liv här i livet. De har förts över från egen rättfärdighet till trons rättfärdighet. Under Guds tuktan och hans rensande lie och sax med dessa människor får de före skördetiden gå den erfarenhetens väg som vi känner igen hos Jesu närmaste lärjungar. Vart och ett träd som bär frukt rensas och klipps och får märka sin egen oduglighet. Dessa är de som skulle gråta och jämra sig över sin egen onda natur, som skulle få erfara att det de inte ville, det gjorde de. Det de lovade att hålla, det höll de inte. Och de blev utan den Jesus de trott på, medan de trodde på sig själva. Men han skulle återkomma, och de skulle få glädjas över hans frälsning utan att ha något eget att komma med. Den som övergick allt det som de i sin egen vilja och kraft ville upprätta. Den som överskylde alla deras missgärningar, han kom till dem, och deras glädje blev efter bedrövelsen och förlusten av honom så fullkomlig som den kan bli i detta livet. En syndare blir tagen in i den famn som sonat allt. Det är förlossningsdag redan här i tiden. Och det är en försmak av det himmelska goda och den himmelska glädjen. Dessa är sådana som den gamla Anders Norborg skriver eller säger på sin dödsbädd. De vilade på klippan Kristus. Så har det hittills gått en och en människa genom tiderna. Men ännu återstår här på jorden den dag då den stora skördedagen är inne. Och då får kristenheten erfara nya bedrövelser som höjer längtan till den stora förlossningsdagen och hemkomsten. Hemfärden blir genom dessa bedrövelser i den yttersta tiden så att säga mer målinriktad. Behovet av små avstickare under resan och färden blir av mindre, ja till och med utan värde. Medan denna lilla rest ser ut att torka ihop och förtvina i världens ögon, sker andra stora ting, som det synes, i kyrkor och samfund, som gläder världen och en förvärsligad kristenhet och kyrka. Och det är ett särskilt tecken att detta sker just i kristenheten. Det sker en annan sorts mognad i en hastighet som inte förr har förekommit. Och dessa tecken är beskrivna i Guds ord. Månne inte ett av dessa tecken är det som i Uppenbarelsebokens 14 kapitel, där vi just har läst, betecknas som jordens vinträd eller jordens vinstock. Denna vinstock är i själva verket motsatsen till honom som är det sanna vinträdet och den sanna vinstocken. Jesus sade: jag är det sanna vinträdet. Han är inte av jorden, men här talas om jordens vinträd. Där växer sådana klasar som kan likna på sitt sätt det sanna vinträdets, men de har ett sådant innehåll som kännetecknar det jordiska, det inomvärldsliga, det som beundras här i världen. Dessa tecken är just sådana som kan kalla mognadstecken. Det är av det slag som förebådade syndafloden över jorden och elden och svavlet över Sodom, där synden svämmade upp över alla breddar. Men dessa tecken som sker i den yttersta tiden är ännu mer kopplade till det som Jesus uttalar över Kapernaum, Chorasin och Betsaida, där han själv i egen hög person har varit verksam. Och han säger ju att om det han gjort i dessa städer hade blivit gjort i Tyrus och Sidon och Sodom, då hade det gjort bättring i säck och aska. Och nu befinner sig de kristna i en fallen kristenhet som är i färd med att göra svart till vitt och vitt till svart och söker göra det jordiska vinträdet till det rätta och kastar bort det sanna vinträdet. Ja, här inträffar också det att de som skulle vara skötare och vårdare har buken till sin Gud och sin ära i det som är deras skam, som aposteln skriver om falska herdar och lärare i kristenheten. Det sker alltså i den del av mänskligheten där Jesus själv har trätt fram och visat sig mäktig och stor, blivit mottagen under många tider, under väckelsetider, omvändelsetider, där han har framträtt. Han blir där nu förkastad. Man går nu in i kristenheten längre än hedningarna i deras okunskap och längre än judarna i deras motstånd mot Kristus. Här sker gruvliga ting i det som heter kristenheten, och det sker i namn av kärlek. Men det är den kärlek till köttet och världen som är det yttersta tecknet på det som Judas beskriver i sitt brevs fjärde vers med ordet lösaktighet. Där läser vi orden: hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är, förvanskar de vår Guds nåd till lösaktighet, ja, till ett försvar för ett liv i utsvävningar, och förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus. Denna lösaktighet är förvisso det som nu sker i form av äktenskapets upplösning, i försvar för homofili, i förhärligandet av allt slags otukt. Skam går på torra land, sa man förr, och det gäller i högsta grad. Detta förtrampar allt det som Herren grundlagt i skapelsen och som hedningarna i någon mån ännu har öppna ögon för. Men hur är det i kristenheten? Här blir människobud och människostadgar införda i kristenheten under sken av kärlek. Och druvklasarna är stinna och överfulla av kärlek till det egna köttet och till denna världen och till att bli sedd och upphöjd och berömd. Det är i rak motsats till hur det är med dem som växer på det sanna vinträdet. Där sker ans och tukt. Men detta ogudaktighetens väsen skall ha allt större framgång och gå allt längre när nu spärrarna är släppta. Tilltagande mognad i ogudaktighet och mognad till skörd. Vi får se det för våra ögon, som våra fäder knappast, fastän de läste skriften så flitigt, de hade ändå knappast trott att det var möjligt att det skulle ske i kristenheten. Och bakom allt detta utlevande till det yttre finns ju den andliga lösaktighet som är av den art att den kan kallas roten till detta utlevande. För bakom allt utväxande finns det alltid en rot. Och det är den rotens utväxter som vi ser i dessa druvklasar. Till sist ska vi nu höra hur det tecken ser ut som bör göra var och en kristen uppmärksam på vad som sker i det kyrkliga eller kristna namnet. Och den läsningen till sist, den gör vi med den maningen: låt ingen bedraga er. Och det är Jesus själv som säger de orden. Och då förstår vi att bedrägeriets ande är denna världens starkaste ande. Låt ingen bedraga er. Aposteln Paulus skriver, och det ska vi läsa från andra Timoteusbrevet. Andra Timoteus 3. Verserna 1 till och med 5. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De skall älska vällust mer än Gud. De skall ha ett sken av Guds fruktan, men skall icke vilja veta av dess kraft. Så långt aposteln. Och nu ska vi strax sluta. Det är när denna upprorets anda får fritt fram i kristenheten. Samma fördärv som är djupt liggande i den mänskliga fördärvade naturen. När det får allt större utrymme i den kristenhet som skyr Guds ords tuktan och vill leva en kristendom efter egna idéer, som skördedagen närmar sig med hast. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan och behåll oss efter din vilja vid liv till skördedagen. Amen.